One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
Så här har det låtit upprepade gånger från Trump och USA under senare tid. Snart finns det en deal med Iran. Snart är den svåra kärnvapenfrågan löst. Snart är allt annat löst. Samtidigt har Israel allt mer ökat trycket mot Iranstödda Hezbollah i Libanon.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the military to expand its invasion of Lebanon and has ordered the army to attack targets in Beirut's southern suburbs. All this despite growing international condemnation.
Och plötsligt blev det för mycket och förvirrat. Iran meddelar att man bryter alla kontakter med USA. Inga mer samtal, ingen deal, allt på grund av Israel.
This morning, Iranian state media reported the regime has suspended talks with the U.S. to protest Israel's deepening offensive in Lebanon. But President Trump posted later on social media that talks with the regime are continuing, quote, at a rapid pace.
Så samtalen fortsätter tydligen. Så vad hände egentligen? Är allt på plats igen? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Jerusalem och Samar Hadros i Istanbul och jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in podden så är det tisdag den 2 juni strax efter klockan 10 på förmiddagen och när vi är klara här sen så kan ju allt vara förändrat, inte minst med tanke på förvirringen igår måndag. Cecilia, kanske var det viktigaste telefonsamtal mellan USAs Trump och Israels Netanyahu. Vad var det här för samtal?
Ja, det har beskrivits som ett av de argaste samtalen Trump haft med Netanyahu. Där bakgrunden var att Trump ansåg att Israels agerande hot där överläggningarna med Iran. Och det han ska ha sagt enligt nyhetssajten Axios till Netanyahu är "You're fucking crazy." Han sa att Netanyahu var otacksam. Vore det inte för mig så hade du suttit i fängelse nu, sa Trump enligt Axios. Jag har räddat ditt arsle. Alla hatar dig nu. Alla hatar Israel för det ni gör. What the fuck are you doing? Enligt källor i Vita huset till nyhetssajten Axios alltså.
Kan man tro på sådana där uppgifter eller hur ska man se på det?
Axios har haft olika källor i Vita huset och just att det var ett mycket argt samtal eftersom Israels agerande uppenbarligen hotade överläggningarna med Iran när Iran hotade med att sluta samtala med USA på grund av Libanon.
De här två har ju ändå varit vapenbröder i kampen då mot Iran, mot Hezbollah, mot Hamas. Hur går det här ihop att då skällas ut efter noter på det här sättet?
Ja, det har funnits spänningar tidigare eftersom Israel och USA egentligen har haft inte helt synkroniserade mål med kriget. Men nu har kritiken mot Israel ökat, särskilt efter att Israel hissade den israeliska flaggan på korsfararborgen Beaufort i Libanon och israeliska trupper trängde längre in i Libanon än man gjort på 25 år. Och det här kritiserades särskilt av Frankrike.
Samar, vad säger du?
Jag tror inte att Netanyahu har råd med att bråka med Trump och ha konflikt med honom. Just som Cecilia var inne på där Trump hade sagt att tack vare mig så slipper du sitta i fängelse. Vi har sett att Trump eller Netanyahu har tidigare tydligen bett Trump att se till att han får en benådning av Israels president i de korruptionsåtal som finns mot honom.
Men hur var det Samar att försöka följa alla turer igår? Hur lätt var det?
Jag kämpade på.
Okay.
Ja, det som hände var att Israel igår utfärdade evakueringsorder för Beiruts södra förorter Dahye. Och man sa då att man planerade attacker mot området och det skapade en enorm panik bland människor som började lämna området som tidigare sett som relativt säkert eftersom striderna sedan vapenvilan inleddes i mitten av april främst har begränsats i södra Libanon. efter uppmaningar från USA. Mm. Och helt plötsligt så hotade Israel med attacker mot Beirut. Iran svarade då, inte officiellt i alla fall, men enligt anonyma källor, med att man pausat kommunikationen med USA på grund av just utvecklingen i Libanon. Revolutionsgardet gick ut och hotade med att slå till mot norra Israel om Beirut attackeras. Och sen några timmar senare så skrev Trump på sociala medier att han hade haft det här telefonsamtalet med Netanyahu och bett honom att stoppa en större attack mot Beirut. Mm. Trump hävdade också att han hade talat med Hezbollah och att de hade lovat att inte skjuta mot israeliska trupper, samtidigt som Israel också hade lovat att inte beskjuta Hezbollah. Och det uppfattades som att riktig vapenvila var på gång, men beskjutningen fortsätter just nu i södra Libanon. Mm.
Det såg ju ut som om Trump hade åstadkommit en vapenvila inom vapenvilan, den som trädde i kraft den 17 april men som inte har respekterats, eftersom han påstod att han hade stoppat israeliska styrkor som var på väg mot Beirut, och det var de aldrig. Han sa att de hade vänt tillbaka, men det handlade ju om hot om flygattacker mot Beirut, inte israeliska styrkor. Och sen var hela gårdagen väldigt förvirrad efter att Iran hotade lämna samtalen och överläggningarna med USA, så sa Trump, jag bryr mig inte, samtidigt som han sen försäkrade att samtalen med Iran fortsätter och att det går bra.
Det är alltså Israels offensiv då i Libanon som gjorde att Iran tvärt avslutade alla samtal med USA. Och vi ska försöka reda ut lite i bakgrunden där. Och vi börjar med en film om en medeltida borg.
Arba, Shalosh, Stein.
Ja, ljudet är från den Oscars-nominerade filmen Beaufort från 2007. Det här är en krigsfilm. Israeliska soldater under press från Hezbollah spränger sina egna bunkrar vid just korsfararfästningen Beaufort, som nu då är aktuell igen, Cecilia. Det här bygger ju på en roman, den här filmen. Vad är det här för berättelse?
Ja, det är en hård, tuff, välskriven antikrigsberättelse som publicerades 2005 med en ganska svettig, manlig jargong om kriget, om soldaterna som höll det här fortet Beaufort under Israels förra ockupation av Libanon mellan 1982 och år 2000 när reträtt kom. Mm. Och just nu så är det många som påminner om den här tiden nu när Israels flagga hissades över Beaufort på nytt i söndags. Och Netanyahu gjorde triumfatoriska uttalanden. Nu lät det som att efter att vi har erövrat Beaufort så kommer Israel en gång för alla att kunna besegra Hezbollah. Men det här har lett till en diskussion. En militäranalytiker kallade det här för hela drama kring att man hissade Israels flagga för ett försök att överskugga Israels problem att få bukt med hotet från Hezbollah. Och för här har man ju trots allt sagt att terrororganisationen besegrades redan 2024 efter Israels attacker, personsökarattacken och dödandet av Nasrallah. Men Hezbollah kan fortfarande orsaka stor skada och skicka raketer och drönare mot norra Israel och israeliska soldater i södra Libanon.
Cecilia, nu är man ju då vid den här borgen igen. Man är långt inne i Libanon. Det var ju tänkt från början, vad jag förstår, att man skulle fram bara till Litanifloden. Nu har man gått förbi den. Varför?
Ja, för att krossa Hezbollah, som man säger, och för att tränga Hezbollah längre norrut. Alltså man är längre norrut i Libanon än man varit på 25 år. Men hela denna fråga med Beaufortborgen har också lett till en diskussion i Israel, eftersom många påminns nu om vad som hände förra gången. 18 års ockupation där Israel sjönk djupare ner i ett krigsträsk träsk och sen tvingades till reträtt. Då dödades över 1200 israeliska soldater under den här ockupationen. Kriget blev mer och mer impopulärt. Det började som en kort insats för att etablera en säkerhetszon mot palestinsk gerilla, men ledde till 18 års ockupation och framväxten av Hezbollah, som skulle visa sig bli en ännu värre fiende än PLO. Och sen tvingades Israel till reträtt. Det var dels att ockupationen blev mer impopulär, stigande dödsfall och så vidare, och utan stora militära framgångar. Dessutom hade Israel då kollaboratörer, libanesiska kollaboratörer, South Lebanon Army, SLA, som mer eller mindre kollapsade. Kriget blev impopulärt, som sagt, med stora antikrigsdemonstrationer. Mm. Och nu i söndag så sa Netanyahu: den här gången är vi starkare och mer enade än någonsin, vilket många israeler har hånat och skrattat åt.
Men ser man det som ett försök att visa upp en upprättelse på något sätt, eller hur ska man se på det?
Ja, det får man väl säga, att nu står vi mer enade, nu är det ingen opposition mot det här kriget. Mm. Och det har inte varit. De skador Hezbollah har åstadkommit i norra Israel är allvarliga. Jag befinner mig i Jerusalem och här märker man inte beskjutningen från Hezbollah. Men alla israeler har en app i telefonen som plingar så fort Israel beskjuts, och de plingarna kommer hela tiden eftersom Israel beskjuts i norr av Hezbollah.
För Samar, jag tänker ju ändå att det här blir ett mått på att man inte lyckats bekämpa Hezbollah, eller hur? Man påminns ju om det då i så fall när Israel tvingas tränga allt längre in i Libanon.
Ja, precis. Men sen det finns också de som undrar om det hjälper att tränga in i Libanon för att bekämpa Hezbollah, eftersom Hezbollah använder sig för det mesta av drönare och raketer som man skjuter på distans. Det finns ju rapporter om att Hezbollah ska ha skjutit mot Israel från Bekaadalen i östra eller nordöstra Libanon och från mellersta delarna av Libanon. Mm. Jag såg också någon rapport om att egentligen så är Hezbollah också väldigt stora i norra Libanon. Så det handlar i så fall om att ockupera hela Libanon om man vill bli av med Hezbollah.
Och Cecilia, jag tänker, omvärlden har ju ändå reagerat på Israels offensiv. Framförallt Frankrike, som du var inne på lite förut, som krävde möte i FNs säkerhetsråd. Vad ville man med det mötet för Frankrike?
Ja, Frankrike sa att Israels framryckningar i Libanon var oförsvarliga. Och det efter att Israels flagga hissades över Beaufortfästningen och panik utbröt i Beirut när ytterligare tiotusentals människor började fly från huvudstaden och när Israel hotade att slå till mot Dahir, de södra förorterna. Därför kallade man till detta krismöte som hölls igår, i måndags. Och där fördömdes Israel av flera av de permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Inte USA, men mycket skarp kritik. Och ett krav på ett israeliskt tillbakadragande kom från Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina. Och Frankrikes FN-ambassadör sa också att Israel håller på att begå ett strategiskt misstag i Libanon.
Resulterar sån där kritik i någonting?
Nej, det gör det ju inte, eftersom FN inte har någon makt att sätta bakom sina uttalanden. Och säkerhetsrådet också är splittrat. Mm. USA fördömde inte Israel. Men det faktum att flera länder påpekade att det Israel gör är att underminera alla fredschanser. Mm. Och Libanons FN-ambassadör sa att världssamfundets tystnad här gör att Israel uppmuntras att gå ännu längre in i Libanon.
För Samar, jag tänkte att USA är ju medlarlandet mellan Israel och Libanon och i förlängningen Hezbollah då. Och tanken var ju att de samtalen ska fortsätta nu med allt det här stöket det sista dygnet. Blir det några sådana samtal mellan Israel och Libanon?
Ja, de kommer att hållas både idag och imorgon. Vad de kommer att leda till är oklart. Nawaf Salam, som är premiärminister i Libanon, höll ett tal i helgen där han sa att han inte kan lova något för det libanesiska folket. Men det han underströk att den vinningen man kanske får av de här samtalen, det är att behålla eller begränsa kriget och hålla det till södra Libanon istället för att det ska komma till Beirut till exempel och andra delar av Libanon.
Men innan igår, vad har USA då sagt om att Israel alltmer har flyttat fram frontlinjerna?
Inte så mycket faktiskt, inte i offentligheten, och man hörde igår Mike Waltz som är USAs FN-ambassadör, han sa ingenting om situationen och om att Israel flyttar fram sina gränser i södra Libanon. Han fokuserade på Hezbollah, hävdade att rörelsen försöker underminera den libanesiska regeringen, anklagade också Iran för att genom Hezbollah försöka sabotera samtalen mellan Israel och den libanesiska regeringen.
Och Storbritannien varnade för att Israels agerande försvagar Libanons regering, som ju också vill avväpna Hezbollah, men är för svag. Och det här gör att regeringen har en ännu sämre sits när det gäller att avväpna Hezbollah.
Cecilia, vad sker med de människor som har bott i södra Libanon och som nu trängs bort allt mer?
Ja, de är ju på flykt, och över 1 miljon människor bor fortfarande i skolor och parker längre norrut, och särskilt i Beirut. 10 000 människor är skadade av kriget, över 3 400 har dödats.
Det är ju inte bara i Libanon som Israel tar mer mark. Det sker även i Gaza, där man också expanderar.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claims he directed his military to take over 70% of Gaza. During a news conference, he confirmed Israel is tightening its grip on Hamas and now controls 60% of the Gaza Strip.
Samar, man har gått från 50% av Gaza till drygt 60%, och nu är målet 70%. Varför det?
Ja, först så förklarade Israel den utökade närvaron med att det handlade om att underlätta samordningen av hjälpsändningar. Man började markera de nya områden med orange linje på de kartor som skickades till hjälporganisationer. Sen så har Israel, när de har fått frågan, förnekat att de gör det av andra skäl än just de här logistiska skälen. Men helt plötsligt så blev det tydligt häromdagen när Netanyahu sa att Israel nu kontrollerar 60% av Gaza och att han har gett order om att lägga 70% av landremsan under israelsk kontroll för att pressa Hamas, så som han uttryckte det.
I södra Libanon, där är det ju strider som förflyttar gränser. Hur går det till i Gaza när gränser flyttas?
Ja, där pågår inga strider. Det råder vapenvila från ena sidan i alla fall. Hamas har än så länge inte svarat på vare sig Israels attacker eller på att Israel flyttar fram gränserna. Hamas uttrycker sitt missnöje förstås med det, undrar var medlarländerna som förhandlade fram den här vapenvilan finns. USA och Trump verkar ha också lagt hela fredsspåret för Gaza på hyllan, pratar numera nästan aldrig om det. Folk som jag pratat med i Gaza berättar att man vaknar nästa morgon och då har israeliska trupper och soldater flyttat på de här stora gula betongkuber som ska markera vart gränsen finns, och det skapar otrolig en förvirring för människor i Gaza där man helt plötsligt inte kan röra sig i vissa områden som blir väldigt farliga för dem.
Ja, Cecilia, vad betyder det för Gazaborna att det där området där de kan vara och får vara krymper?
Ja, det betyder, som vår medarbetare Sami Abu Salem sa, att vi drivs ut mot havet, sa han häromdagen när jag pratade med honom. Snart kommer vi istället att be hjälporganisationer om båtar eller husbåtar istället för tält som vi nu kräver. Vi får inte plats här, vi kommer att tvingas härifrån, sa han.
Vi kan lyssna på honom.
Netanyahu stretches the Euroline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents. We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
Ja, Cecilia, vart kan människor ta vägen nu då?
Ingenstans som det ser ut nu, men Israels försvarsminister Israel Katz har sagt att Israels policy om frivillig migration från Gaza står fast och att man ska försöka övertala människor att åka därifrån. Det är naturligtvis oklart vart, eftersom inga länder tar emot dessa palestinier, och det är också en väldigt känslig politisk fråga. Många palestinier och även de kringliggande arabländerna är övertygade om att palestinier som lämnar Gaza frivilligt aldrig kommer att kunna återvända, och därför hindras till exempel palestinier från att komma över gränsen till Egypten. Men överlag i Gaza så råder en sorts förtvivlan, eftersom många människor säger att omvärlden har glömt oss, struntar i oss. Det kom en fredsplan, Trumps fredsplan, men den har man knappt talat om de senaste månaderna. Och trots att det har rått vapenvila i ett halvår så har fler än 900 människor dödats i Gaza under den tiden. Mm.
Vi började ju podden med dramatiken kring hur Trump då skäller ut Netanyahu och tvingar Israel att lugna ner attackerna i Libanon, kanske i alla fall. Och hur samtalen då med Iran nu fortsätter i god fart enligt Trump. Cecilia, en omöjlig fråga. Tror du på att de där samtalen fortsätter i god fart?
God fart vet jag inte, men jag tror nog att samtalen fortsätter. Men det är ju en nästintill omöjlig sits för båda sidor. Vare sig Iran eller USA backar. Iran anser sig fortfarande ha övertaget i det här som ibland beskrivs som ett schackspel. Man ställer till exempel krav på att vapenvilan ska råda också i Libanon, vilket ledde till dramatiken igår. Iran vill också kontrollera Hormuzsundet och få kompensation för krigsskador, få tillgång till frusna tillgångar, och att USA häver blockaden mot Irans hamn. Sen vet vi ju också att den här överenskommelsen som vi nu väntar på att man ska annonsera, där tar man inte ens upp frågan om Irans kärnenergiprogram, utan det ska sen förhandlas. Det här är alltså en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar, och under den tiden ska man diskutera vad som ska hända med denna känsliga fråga om Irans höganrikade uran som ligger begravt under rasmassor, om det ska späs ut eller om det ska lämna Iran.
Samar, flera krönikörer och analytiker, inte minst amerikanska, har i veckan lite ironiskt eller sarkastiskt konstaterat att Iran just nu ger mästerförhandlaren Trump en lektion i hur en riktig art of the deal går till. Är det en spridd uppfattning i regionen? Har någon bildade?
Ja, men absolut. I arabvärlden så brukar man prata om iranier eller persier som väldigt tålmodiga. De här mattvävarna som kan ta på sig 10-12 år att väva en matta. Jag såg på en bild på sociala medier som har spridits väldigt mycket en kommentar där det står: tror Trump verkligen att han kan besegra ett folk som väver en matta i 10 år? Så det finns ju den här bilden av iranier, att de tar sin tid och de har tålamodet att göra det. Och det ironiska är att just chefsförhandlaren, talmannen Mohammad Bakir Khalipov, hans namn eller efternamn Khalipov betyder just på persiska mattvävaren.
Okej. Tack så mycket, Samar Hadrossi i Istanbul och Cecilia Udén i Jerusalem. Och jag kan väl säga det, som vi alltid säger mot slutet, går ni i appen så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen också plus push-notiserna så missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Heinz Wennin, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.